Så här i slutet på vår första kväll så skulle jag vilja få läsa några verser ur Romarbrevets 9:e kapitel. Alldeles på slutet, verserna 30-33. Vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet. Men en rättfärdighet som bygger på tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tron utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötesten som skriften talar om. Se, i Sion lägger jag en sten som man stöter emot, en sten som man snavar över. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. Här skymtade fram någonting som hör till livets allra mest gåtfulla dimensioner. Att det är så mycket i våra liv som blir tvärtom. Att det så ofta händer att det som vi verkligen satsar på, det går i kras. Medan mycket av det som vi liksom inte frågar så mycket efter, det faller oss till. Paulus brottas ju i den här texten med frågan varför evangeliet togs emot av hedningarna, de som inte kände Gud, medan Guds folk visade det ifrån sig. Så säger han så här att hedningarna, de strävade inte efter rättfärdighet och de fick den. Men Israels folk, de strävade och de kämpade. Och just därför gick det de förbi. Så här är det ganska ofta. Om en liten stund ska vi gå och lägga oss och sova. Och en del av oss har problem med sömn. Och så kryper man ner mellan lakanen som ju är nymanglade och fina nu när vi har kommit. Och så tänker man ju, undrar om jag somnar fort ikväll eller om det tar sin tid. Och du vet, det behövs ju bara man tänker så är det kört. För där ligger du och ska satsa på att sova, det kommer aldrig att gå. Så de som strävar efter sömn, de ligger och tittar i taket. Och de som inte tänker på någonting, de bara lägger sig ner, de slaggar in direkt. Det är orättvist. Men det är ju så. Ju mer man tänker, nu måste jag sova, desto mer är det kört. Du kanske kommer ihåg en gång i världen när du lärde dig simma, om du kan det. I början så tänkte du, man får inte ha huvudet under vattnet, och du plaskade och du fäktade och du var spänd som en sprättbåge, och du sjönk naturligtvis som en sten. Så småningom så kommer man underfund med det är inte så farligt att sjunka. Och då slappnar man av och flyter. Det är orättvist, eller hur? Bakvänt. Det är mycket som är bakvänt här i livet. Man tänker så här, jag måste satsa på att bli lycklig. Det finns inget säkrare sätt att bli olycklig än att tänka så. Den som strävar efter lycka blir alldeles bergis olycklig. Man kan bli det på en väldigt komfortabel nivå, det ska erkännas. Med mycket glitter och med mycket glans och med våldsamma parties och så vidare. Men lycklig kan du egentligen bara bli om du inte frågar efter det. Är det ett behov hos dig att bli lycklig, så kommer du bli olycklig. Förstår man nu rätt? Jag menar, det finns mycket hjälp för den som kanske plågas av ångest och har svårigheter i sitt liv. Men ibland behöver man få släppa ett behov för att kunna få det uppfyllt. Och det är något av det gåtfullaste som finns i livet det här. Han ska aldrig glömma en ung, ganska söt, giftaslysten flicka som jag träffade för många år sedan. Hon kom på flera ashram. Hon klagade varje gång över att det inte fanns någon man i hennes liv, som Sello sa en gång i världen. Före giftermålet klagar kvinnan över att det inte finns någon man i hennes liv och sedan över att det inte finns någon liv i hennes man. Men hon klagade över att det inte fanns någon man i hennes liv. Och när hon återkom med detta klagomål, och jag kunde inte riktigt begripa varför hon inte gjorde det, så sa jag till sist till henne att du kanske måste överlåta det här till Herren. Därför att han kan ge dig någonting som är bättre. Men han kanske inte gör det förrän du släpper detta villkorslösa krav. Jag tror det var 1,5 år senare som jag var på hennes bröllop. Men det var så jobbigt för henne när jag sa det till henne. Så det tog nästan en kvart innan hon fick den här lilla överlåtelsen över sina läppar. Ibland kan det vara viktigt att släppa en sak för att kunna få den. Och inte bara att nu släpper jag den så kommer jag få den direkt. Nej. Man släpper den och så får man se vad som händer. Ibland är det ju så här i livet. Eller man tänker så här. Jag måste se till så att jag aldrig är orolig. Man börjar kontrollera allt och alla i sin tillvaro. Låset på ytterdörren 10 gånger innan man somnar. Och ja, det finns så mycket man kan kontrollera här i livet. Ju mer man gör det, desto otryggare känner man sig. Och det har rakt motsatt effekt. Många människor som lider av svår ångest behöver få lära sig att avveckla alla kontrollsystemen istället för att fortsätta bygga upp dem. Att släppa sin strävan efter trygghet för att kunna bli trygg. Ibland är det ju paradoxalt nog så att man har ångest och ångest och ångest, och så hamnar man i en situation som är så fruktansvärd. Man tycker det här går utan på allt jag har kunnat drömma om förut, och så är ångesten borta. Förut när man inte hade någon anledning att oroa sig så hade man mycket ångest. Och så hamnar man i en situation som man absolut inte kan göra någonting åt, och ångesten försvinner. Livet är bakvänt, eller också är det vi som är bakvända, jag vet inte riktigt vilket. Men någon behöver vändas rätt, och det kanske är vi. Skriften säger ju så. Paulus talar om rättfärdighet. Och säger det att ja, Israel som verkligen strävade efter rättfärdigheten, de förlorade den ur sikte på något konstigt vis. På samma bakvända vis som det är det här att om man verkligen tänker att nu ska jag sova, så somnar man inte. Man måste på något sätt överlåta sig åt sömnen för att somna. Och det tror jag att jag vågar påstå som själv lider av rätt mycket sömnproblem. Att så att säga släppa ambitionen. Släppa kontrollen. Släppa försöken att klara det. Att låta det komma. Att låta livet vara det är. Det har vi svårt för. Det har vi mycket svårt för. Behöver vi det när det gäller rättfärdigheten? Montro? Ja, jag vågar säga att om vi kunde släppa den frågan ifrån oss på rätt sätt, så skulle vi inte ha så mycket uselhetskänslor. Vi skulle inte dela in kristna i goda kristna och dåliga kristna, utan det finns ju bara kristna. Vi skulle finna en vila för vår själ. Istället för att vi tittade oss i spegeln och tänkte, är jag nu tillräckligt rättfärdig? För när vi gör det, så är det som om allt bara dunstade. Då är allt borta. På något sätt handlar det ju om att bli rättfärdig genom att inte titta på sig själv. Ja, men säger du, det funkar inte. Ja, Jag har sett massor av människor som aldrig tittar på sig själva och de lever som svin. Ja, det är möjligt. Men frågan är ju vad du tittar på istället. Se på Herren, trons hövding och fullkomnar. Det ligger en väldig hemlighet i det här ordet i Matteus 6:33 som vi så ofta citerar. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Därför att Israel såg inte hans rättfärdighet därför att de tittade på sig själva. Jag är rädd att vi ofta gör detsamma. Och att vi kanske gör det ännu mycket mer än dem. Jag har lite svaga planer på att ha en kurs i lagiskhet de här dagarna. Så vi verkligen ska lära oss hur man gör. Man ska bli riktigt präktigt, härligt lagisk. Allt i förhoppningen om att det ska bli tvärtom. Precis som med sömnen och simningen och giftermålet och allt möjligt annat. Vi kanske har talat så mycket om hur man ska bära sig åt för att bli rättfärdig genom tro. Så alla har slagit knut på sig själva. Har jag gjort rätt nu? Att behöva komma till en vila genom att se på Herrens rättfärdighet. Och slippa se på sin egen. Att se på den Gud som ensam är rättfärdig. Men som gärna vill smitta oss andra. Men lite grann av sin rättfärdighet. Inspirera oss. Fylla oss med sig själv. Med sin heliga ande som förvandlar allt. Att på rätt sätt få glömma sig själv och se på honom. Att man faktiskt kan bli en bättre människa genom att inte titta på sig själv. Än att bli det genom att göra det. Det är ju intressant. Jag har roat mig denna sommar med att läsa under våren också. Läsa rätt mycket av Sigmund Freud. Inte därför att jag är så imponerad av hans insats utan därför att jag håller på att skriva en bok om filosofer som tagit tron ifrån oss och han är ju en sådan. Och det var ju underbart med Freud. Han menar att man skulle gå i samtal åtminstone 6 gånger i veckan, 1 timme var. Han brukade vila sig på söndagar tror jag det var fast han var jude. Han var ju inte troende av något, på något sätt så det blev söndagar antar jag. Och det skulle man hålla på med i många år, 3, 4, 5 år. En av de böcker som han skrev mot slutet av sitt liv, den hette Den ändliga och oändliga analysen. Och det tycker jag är ett så fascinerande uttryck. Tänk så fruktansvärt självupptag man måste bli. Om man i 5 år ska ligga på hans dyscha och tala om sig själv och om sitt omedvetna själsliv och sina drömmar och associationer. Fruktansvärt. Det måste ju verkligen bara göra allting etter värre. Om man aldrig varit fångad i sig själv så måste man ju bli det då. Att få släppa någonting för att få det man släppte. Det finns en sån märkvärdig hemlighet i det här. Och jag tror det finns några av oss här som behöver få upptäcka just den här lilla dimensionen i livet. Att förlåta någon människa, det är ju också att släppa någonting ifrån sig. Att släppa kravet på rättvisa för att få uppleva någonting som är större än rättvisa. Nämligen nåd och försoning. Det kan ibland vara livets hemlighet. Och eftersom vi lever i syndens och smärtans värld så kommer vi ju förr eller senare alltid till den punkten där vi behöver få göra detta på nytt och få upptäcka det på nytt. Att det där som man kanske krampaktigt hållit fast vid, nej, jag ska inte ge upp det här. Till sist kanske så mycket ödeläggs av den känslan och den ambitionen att man är villig att släppa det ifrån sig. För att vinna något annat. Eller för att vinna just den frid som man hade önskat sig. Genom att hålla fast vid sitt rättmätiga krav. Och ibland så har ju fingrarna gått i baklås, det vet ni. Hatet och vreden gör att man kan inte släppa. Att förlåta sin nästa eller sina medmänniskor kan då handla om att bara be Gud om hjälpen att kunna släppa en oförrätt ifrån sig. Att släppa något för att vinna det. Det finns en stor hemlighet i det här. Därför att det är ju ofta så att Gud gör inte. Han handlar inte förrän han får göra det själv. Det finns många situationer där slutresultatet är ett samarbete mellan människa och Gud. Allt händer inte för att du ligger på sofflocket. Men ofta de viktigaste, de dyrbaraste och de mest närgångna sakerna i våra liv. Det kan det förunderligt ofta vara så att Herren säger, släpp det till mig så ska vi se vad som händer. Man inbjudes gång på gång i så många av livets situationer att pröva detta och på nytt få göra den erfarenheten, få våga den erfarenheten. Att släppa någonting som man tyckte var nödvändigt för att kanske vinna det man längtade efter, eller kanske till och med något ännu större. Att söka hans rättfärdighet istället för att söka sin egen. Att se hur rättfärdig han är istället för att titta efter hur rättfärdig är jag. Hur helig är han istället för att fråga hur helgad är jag. Det kan ibland vara ett äventyr. Och ibland, som sagt, kan man ha gått så i baklås, vare sig det gäller förlåtelser eller helgelser eller vad det kan vara. Man ibland måste be om hjälp. Eller hjälp mig att lägga ner det här för att se vad du vill göra. Och den hjälpen ska vi be om nu, så att de här dagarna får bli som ett spännande äventyr. En inbjudan till Gud att göra nya stora ting med oss, genom oss och för oss. Herre, somliga av oss har kommit hit trötta av en lång kamp. Det vi på något sätt nästan kämpat mot våra livsförutsättningar, mot oss själva och mot våra liv. Nu vill vi be dig, Herre, att du gör det tydligt för några av oss som behöver kanske släppa någonting ifrån oss. För att vi ska få komma vidare. Om det är så med några av oss, så be att du hjälper oss att se det och förstå det. Att det ska klarna under de här dagarna. Herre, rättfärdigheten går ju mycket bättre när vi söker dig istället för att söka en rättfärdighet som syns hos oss själva. Och det är ju så mycket annat, Herre, som lättare faller oss till när vi lägger ner en kamp som du inte har kallat oss till. Herre, nu ska vi gå och lägga oss om en stund. Nu vill jag be för dem av som inte alltid somnar direkt, eller som kanske vaknar tidigt och har svårt att somna om. Jag ber att din nåd ska flöda. Jag ber att vi alla ska få hämta vila och vederkvickelse också på det sättet. Vi ska kunna vara klara och alerta när vi möts imorgon. Herre, låt din uppenbarelses ljus och frid få flyta genom de dagar som vi har tillsammans. Låt oss efteråt få säga att vi på nytt har fått se din trofasthet. Amen.